idag är formulerat: vem håller måttet i Guds ögon? Att det blev den här formuleringen är att det var någon av er, och jag vet vem, som gav mig lite tips om ämnen till den här terminen. Och det var någon som sa: kan vi inte ta upp rättfärdiggörelsen? Och då tänkte jag att om man skriver bara rättfärdiggörelsen i en annons, då säger det inte så mycket för många människor. Men det är alltså, kan man säga, rättfärdiggörelsen vi ska tala om. När jag har formulerat det så här: vem håller måttet i Guds ögon? Och då måste vi komma in på en del grundläggande undervisning i skriften. Ja, vad är svaret direkt på frågan? Så kan jag ju hålla ett kort föredrag på en minut. Vem håller måttet i Guds ögon? Ingen. Jesus alena. Ingen. Och därför är det här med jungfrufödelsen så viktigt, som vi har småpratat om här innan vi har börjat. Ingen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och när vi, om vi översätter så att vi saknar härligheten från Gud, då menas med det ordet, det kan översättas på olika sätt: ära, härlighet, berömmelse, eller att hålla måttet inför Gud. Att vara helt enkelt då utan synd. Att hålla måttet i Guds ögon, det är att vara fullkomlig, eller att äga den gudomliga härligheten. Och människan enligt Bibeln ägde den från början, en gång i tiden. Det är det som menas med att vara skapad till Guds avbild, lik Gud. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Alltså har den härlighet, syndfrihet som Gud har. Så det har alltså ingenting att göra med den yttre bilden, formen. Utan det är alltså de, ska vi säga, inre egenskaper. Att vara full av godhet, kärlek, ha rätt andlig kunskap, att ha rättfärdighet, eller med det här ordet då, att äga Guds härlighet eller fullkomlighet. Men det har förlorats, och denna förlust har alla. Så den går i arv, precis som om det kommer in någonting, låt oss säga AIDS kommer. Så när vi använder ordet arvsynd, för att detta att inte längre ha denna fullkomlighet är att ha synd, och den finns kvar, den går i arv, så är det ungefär som det kommer ett virus. Ni vet hur det sprider sig, det går i arv. Kanske tänker på virus i en dator, hur det kan sprida sig, men också om det kommer en sån här sjukdom. Och att inte äga den här fullkomligheten, det kan just ordet sjukdom användas i Bibeln om det. Så fullkomligheten, det är alltså den sanna hälsan. Och förresten, ordet salig och salighet har att göra med ett ord som betyder hälsa. Då är man hel. Medan då man inte längre har denna fullkomlighet eller salighet, är man sprucken. Då är man krokig. Då är man infekterad av ett virus som vi kallar för synd. Och alla har detta virus i sig, som gör att vi har förlorat den här ursprungliga kunskapen och tilliten och kärleken och godheten. Och problemet är nu att vi kan inte bota oss själva. Vi kan inte genom egna gärningar få bort detta virus, hur vi än anstränger oss. Och här kan vi se då i både kyrkohistorien och i religionshistorien att väldigt många kommer på den tanken: jo, det går nog. Och en del anser att det går, att man kan det helt själv, och man bara jobbar på. Och i buddhismen kallas detta virus för begär. Och det gäller alltså att släcka begäret. Och det går. Det går, men det är oerhört svårt att helt släcka den här lusten som är inbyggd, som finns ett begär. Vi vill alltid ha något mer och något annat och något bättre. Och så. Andra säger, nej, det går nog inte helt på egen hand. Men med hjälp, med bistånd, så går det. Och enligt Bibeln så går det inte heller med bistånd, utan Gud måste svara för botandet helt och hållet. Och det är hela hemligheten med rättfärdiggörelsen. Och den har många haft så svårt att förstå, så vi ska belysa vad svårigheten, vad den ligger i, den här svårigheten. Men vi måste alltså först ha klart för oss den här bakgrunden, att vi har alltså förlorat den ursprungliga fullkomligheten, den ursprungliga gudsbilden. Och vi hör ju direkt ut sagt att Kristus är Guds väsens avbild. Där är den. Den vi skulle ha men har förlorat, den finns alltså, som ni sa, bara hos Kristus. Och det uttrycks ju väldigt direkt, om man säger, av Gud själv, när han flera gånger säger, vem, som svar på den här frågan kan man säga, vem håller måttet i Guds väsen, så säger han, denne. Vem håller måttet? Denne. Ni känner till de tillfällena, till exempel på förklaringsberget. Denne är min älskade son. Lyssna till honom. Och eller när Johannes Döparen vill mota bort honom, när Jesus kommer för att börja sin offentliga verksamhet, säger Jesus, ja, men mota inte bort mig, utan vi gör detta, låt oss uppfylla all rättfärdighet. Och då hörs rösten från himlen, denne är min älskade son. Där finns alltså fullkomligheten. Och Jesus själv säger vid något tillfälle, vem kan överbevisa mig om synd? Och om ni inte kan det, varför tror ni då inte? Då kunde man ju tänka sig att en lösning på problemet skulle vara att eftersom vi inte kan, inte är och inte själva kan göra oss fullkomliga, så kan väl Gud då vara rimlig och tona ner kraven. Och det går igen till och med en psalm i psalmboken, så säger man, och det finns liksom utanför kristendomen, att Gud har två mått. Och så säger man, och mät mig och Gud med din mildhetsmått, allt upp på, förstår det, uppståndelsens dag. Men Gud har inte, det är inte lösningen. Att Gud alltså nu löser problemet genom att ha ett speciellt mildhetsmått. Så att han vet ju, han är mänsklig, det är mänskligt att fela, och så ser han ett mildhetsmått och så säger han, ja, men du har i alla fall försökt, gjort ditt bästa, eller nästintill. Utan Gud är helig, och Gud är, som ni vet, densamme. Igår och idag och i all evighet. Så här sker ingen räddning eller ingen förändring. Utan krav kvarstår att vi måste vara fullkomliga. Så den håller måttet i Guds ögon, alltså, som är fullkomlig. Flera gånger så upprepas detta. Jesus säger det i bergspredikan. Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Och Paulus säger i Kolosserbrevet att vi predikar Kristus för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Alltså vi måste vara fullkomliga. Kristus är den enda fullkomliga. Vägen eller räddningen är alltså Kristus. Vi kan alltså hålla måttet i Guds ögon bara genom att ha Kristi fullkomlighet, eller som det ofta står, Kristi rättfärdighet. Det står ju gång på gång redan i Gamla testamentet, jag ska visa det strax. Men ett ställe är ju då det säger Herren och Messias, så står det, vad är hans namn? Han är Herren, vår rättfärdighet. Jag kunde lika gärna uttrycka Herren, vår fullkomlighet. Så det är alltså lösningen, att Herren är vår fullkomlighet, och Herren skall predikas så att vi förlitar oss på den enda berömmelse eller fullkomlighet eller härlighet som inte avvisar den. Vad är det som gör att en människa inte håller måttet i Guds ögon? Jo, det är bara nej tack. Jag klarar mig själv, eller jag vill ha min egen fullkomlighet, eller det behövs ingen fullkomlighet, men jag vill inte ha den här jättegåvan, Kristi fullkomlighet. Jag vill inte ha den som min. Nu, när vi ska studera här lite närmare strax hur det har gått till i kyrkohistorien, så är det en vanlig missuppfattning att den här rättfärdigheten som håller inför Gud, den finns inte som en verklighet för precis alla människor, utan den finns bara, som normännen säger, som en möjlighet som kan bli en verklighet. Om nämligen, och så kommer det då, om du gör så och så, om du gör det och det. Och mot den uppfattningen polemiserar ju i synnerhet aposteln Paulus oerhört kraftfullt, främst i Romarbrevet. Utan rättfärdigheten är lika verklig och lika reell för just dig som om det har skickats till dig ett paket på posten. Ett oerhört värdefullt paket. Man kan säga att det står ditt namn på det. Det är ditt. Men, och sen om du inte tror det, du löser aldrig ut det, du tar inte emot det, du bryr dig inte om att använda det, då blir det inte till någon nytta för dig. Det är sant. Då blir det inte till någon nytta. Men det är i alla fall ditt. Det är förvärvat åt dig, det är förvärvat, det är betalat. Du behöver inte, när du löser ut det, lösen är redan betald. Till lösen för många, det vill säga för alla. Lösen är fullkomligt betalt. Allt är betalt. Du behöver inte gå dit och så säga, ja visst, vi har ett paket här och det är till dig. Men det kostar 50 kronor för att du ska få det. Det kostar ingenting. Det är helt gratis. Det är helt fri. Men om du inte tror det eller du bryr dig inte om det, så blir det inte till något gang, till någon nytta för det. Men det är inte du som genom din tro gör paketet. Så att liksom paketet finns där till 90% och sen ska du med din tro göra en sak och då blir det ett 100% paket. Utan gåvan är där 100%. Och det är därför det heter att det är ett glatt budskap. Det är en färdig, fullkomlig gåva. Lika färdig som när Jesus säger nu är det färdigt. Det är fullbordat. Och ett ställe om det här finns i Romarbrevet 4:25, där det talas om orsaken till att Jesus måste dö. Så står det, anges orsaken med den grekiska prepositionen dia, som betyder på grund av dina överträdelser. Så man kan då översätta orsak också med förskuld, som det står i många översättningar, också i folkbibeln. Romarbrevet 4:25, så står det han, alltså Kristus, som utlämnades dia, på grund av våra synder, eller för våra synders skull. Och sen står det, hur kommer det sig att Jesus stod upp och att graven sen var tom? Jo, det är kvittot på att allt är färdigt, fullkomligt gjort. Hela lösen är betald. Och Kristus var inte en bluff. Han var fullkomlig. Helt och hållet syndfri. Därför kunde inte döden behålla honom. Graven är tom. Och därför står det, han uppväcktes på grund av vår rättfärdiggörelse. Eller för vår rättfärdiggörelses skull. Hade vi inte blivit frikända, för nu har alla människor blivit frikända, det är det som ordet rättfärdiggörelse betyder. Det är en juridisk term. Formuleringen på svenska, rättfärdiggörelse, kan leda lite fel, för att då tänker man på det som blir följden av att man har Kristus som sin härlighet, sin ära, sin berömmelse, sin rättfärdighet. Följden av det blir att den troende då till sin nya människa vill ära Gud och vill tjäna Gud och vill göra rättfärdiga gärningar. Och då tänker man göra rättfärdiga gärningar, rättfärdiggörelse. Och då tror man att ordet rättfärdiggörelse syftar på det som man med ett annat ord kallar för helgelse. Alltså hur vi med ständiga misslyckande om och om igen försöker att icke synda och att leva till Guds ära. Och då blir det väldigt galet, väldigt fel. För då vänder man på orsak och verkan. Så man stoppar in det som är en följd av att man har fått allt förlåtet. Och fått sig helt oförtjänt bli räknad som fullkomlig eller rättfärdig för Kristi skull. Därför att det är Kristi rättfärdighet som man har som sin. Det är inte min, jag har fått den. Men det är inte den som jag har gjort, utan det är Kristi rättfärdighet. Då gör man vad som blir följden av den till en förutsättning för att få tro, eller för att våga tro att nu är du förlåten. Nu är du absolverad, nu är du rättfärdig. Och då hamnar man liksom i en rävsax, i en omöjlighet där liksom glädjen över evangelium inte kan infinna sig. Man har stoppat in villkor i evangelium. Vi predikar Kristus, säger Paulus, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och det här är väldigt viktigt att förstå, för att förstår man inte det här får man jätteproblem med många texter, inte minst i Gamla testamentet. Det ser ut som det är frågan om självrättfärdighet och självfullkomlighet. Det är så, jag vandrar i fullkomlighet, kan det stå ordagrant. Det vill säga, jag vandrar i Herren. Herrens fullkomlighet räknas som min. Jag kommer tillbaka till några sådana där ställen. I samma Kolosserbrev så heter det kärleken som är fullkomlighetens sammanhållande band. Kolosserbrev 3:14, 1917 års översättning. Hur kan kärleken vara fullkomligheten? Det är den här fullkomligheten jag talar om. Sammanhållande band. Ja, vad säger lagen? Hur ser fullkomligheten ut? Att vi har 100-procentig kärlek och godhet. Älskar Gud över allting och vår nästa som oss själva. Vi älskar Gud av allt vårt hjärta. Inte bara 80% av hjärtat. Av hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft. Allt vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Och det klarar ingen av oss. Om du menar att du klarar det, då menar du också att du kan krypa igenom ett nålsöga. Det kan du inte. Varken en kamel eller du. Det är omöjligt. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt, som ni vet. Så kärleken är uppfyllelse. Och Gud är fullkomlig. Alltså, Gud är kärleken. Det står inte bara att Gud är kärleksfull och god, utan det står att Gud är kärleken. Romarbrevet är det brev som utförligast undervisar om rättfärdiggörelsen. Och om det är någon som vill läsa grundigt om det här, så finns det en skrift som vi skrev redan 72. Eller kan, ja, 72 tror jag det var. Som heter just rättfärdiggörelsen. De gör en exegetisk genomgång av de här sakerna. Så jag ska inte säga så mycket. Men det viktiga är då att vad ordet betyder. Det är alltså inte frågan om vad som görs inne i mig. Ordet rättfärdiggöra kan alltså missuppfattas. Utan att rättfärdiggöra betyder ordagrant att frikänna. Att bli frikänd, det är alltså en juridisk term. Och på vilken grund kan då en syndare som du och jag, hur kan vi bli frikända? Vi kan inte bli frikända på grund av att vi går och lyssnar på föredrag och ger mycket pengar i kollekten och är väldigt vänlig och snäll och god mot massa medmänniskor. Det håller inte. Det är bra att det är så. Men det är helt omöjligt att det håller som lösen. Och det står rakt ut att ingen människa kan frikännas på grund av lagens gärningar. Ingen kan det. För vi kan inte, på grund av detta virus jag talade om nu, hålla lagens gärningar. Ni vet att det finns ju en kyrklig gren som menar att det går. Och de som klarar av det kallas för helgon. Men i Bibeln så används ordet helgon om de som tror att det är Kristus som är våran rättfärdighet. Som alltså är iklädda Kristus, som har fullkomligheten, inte hos sig själva, utan att det är Kristi fullkomlighet som det är frågan om. De kallas för heliga eller helgon. Hälsade heliga i Rom, hälsade heliga i Korint eller i Efesus. Och ingen människa lyckas att vara så fullkomlig i sina hjärnor som du sa förut. Den enda människan, och som är det för vår räkning, det är Kristus. Och Kristus är gudamänniskan. Och därför är det den evige Gudssonen som för vår skull har blivit människa och blivit en riktig människa. För problemet är ju vårt. Problemet är ju människan. Så när jag nu sa att det är Herren som måste lösa det här, så måste Herren bli människa för att lösa människans problem. Det är inte Guds problem. Gud hade kunnat förkasta människan, alla. Men han är kärleken, han är så god, så fasten. En människa som hade fått all godhet låter sig förföras och börjar misstro Gud. Och Gud alltså kunde vara helig och rättfärdig genom att förkasta människan. Så vill han rädda alla människor. Och gör det genom att själv bli människa. Det vill säga sända sin evige tjänare, Gudssonen, att bli människa för vår skull. Om vi nu kort tittar på några ställen i Romarbrevet, hur Paulus uttrycker det här, så tar jag det lite snabbt. I Romarbrevet 3:20 så heter det att det finns ingen människa som förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Hur förklaras man rättfärdig inför Gud då? Jo, genom bara för Kristi skull. Och det är därför det heter att ni ska säga för min skull, i mitt namn, att komma till Fadern genom mig eller i mig. Då är man frikänd. Det finns ingen fördömelsedom för dem som är i Kristus Jesus. I samma kapitel 3 upprepar samma sak när man kommer till 28 versen. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan lagar. Och när det står genom tro, så finns det en del som kan göra om tro till en sorts laggärning. Man kan kalla det då för en trosgärning. Så nu blir det förklarat rättfärdig genom din trosinsats. Men det är alltså inte, om du nu går till posten och hämtar det där paketet, så är det alltså inte din vandring till posten som skapar det där paketet. Och det finns det redan. Och det är bara det som är din rättfärdig. Det finns där och det är rättfärdig. Helt färdigt. Tron är att ta emot det. Att ta emot det. Jag skulle inte använda ordet lösa ut eftersom lösen är betald. Utan du får det. Och bilden att gå till posten och hämta ut det kanske inte heller är så bra. Det är för att det är utkört till dig. Till och med ringer på dörren. Och det står någon där och säger varsågod. Och varför tar då så många människor inte emot det? Ja, hur ska man kunna ta emot det om man inte har hört att någon ringer på? Det vill säga, då om ingen kommer, ingen budbärare kommer, ja men då så, vi ska alltså då gå ut med paketet. Och om man ändå då hör det, någon predikar, eller man själv läser predikan, man läser ordet men ändå inte tar emot det, vad kan det bero på? Ja, det kan bero på att man tycker sig inte behöva det. Att man... Eller som Jesus säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag är inte någon sjuk. Jag behöver inte denna jättegåva. Jag kan fixa mina problem utan det. Det kan bero på stolthet och säga, ska jag ha någon sån här stor rikedom, då ska jag själv jobba ihop till det. Jag ska inte ha det på det här sättet. Och det enda som fördömer en människa på domens dag enligt skriften, det är just att inte ta emot och lita på den här gåvan. Ingenting annat. Det är inte det att jaha, du har missat lite på andra budet och så har du missat mycket på det budet och det budet och det budet. Alla har missat mycket eller lite. Och enligt skriften, den som felar i ett är skyldig till allt, står det i Jakobs brev. Utan det som fördömer är otro eller vantro. Att inte vilja ha denna nåd, denna förlåtelse, denna rättfärdighet, denna fullkomlighet, få den sig tillräknad. Och ni vet hur detta uttrycks kraftfullt redan i första Mosebok 15 om Abraham. Han tog emot den här gåvan, han behövde det. Och han räknas därmed som rättfärdig, fast det var han ju inte. Han, liksom de flesta andra, fifflade, och Bibeln är noga med att visa hur Jakob fifflar och David fifflar och alla möjliga. Alla är ofullkomliga. Även om de i många stycken också är fina människor och gör saker som vi kan avundas, så är de inte i sig själva fullkomliga. Så det är löftesordet, löftet om det här är ditt. Det är det som att lita på det, det är det som är tron. Och därför heter det då att vi förklaras rättfärdiga genom tro utan laggärningar. Jag vet att Luther lägger till ordet alena där för att riktigt få fram att det inte är en trosinsats det är frågan om när det står genom tro. Så för att riktigt få fram det så skriver han i själva bibelöversättningen genom tro alena. I samma tredje kapitel står det också i 23 versen då, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, det vill säga helt gratis. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Står det i 24 versen. I fjärde kapitlet så betonas det att en förändring hos människan kommer inte först som en förutsättning för att få den här gåvan, utan där prisas Gud, och vi tror på Gud som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Så han väntar inte tills vi ska bli gudfruktiga och så förklarar han det gudfruktiga rättfärdig. Utan det är de som saknar rättfärdighet och Guds härlighet som förklaras rättfärdiga. Men det måste ske inte bara så där rakt av på skoj, utan därför att Gud själv genom sin son har betalat all skuld, betalat allt lösen och uppfyllt allt som krävs, nämligen då 100% i kärlek till Gud och medmänniskor. Det är vad lagen kräver, och det har Kristus uppfyllt. Så det är två saker som Kristus gör. Det är alltså det man på dogmatiskt språk kallas för Jesu aktiva lydnad, att han i allt har hållit Guds lag. Han är alltigenom god och kärleksfull, syndfri. Det kräver lagen. Och det andra brukar då dogmaterna kalla för Jesu passiva lydnad. Alltså att han har lidit och dött för, tagit straffet på sig på grund av vår avfällighet och synd. Rättfärdiggörelsen kan uttryckas på många sätt också utan att använda de här orden. I andra Korintherbrevets femte kapitel och 19 vers så står det så här: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Vad betyder då det? Jo, han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vem tillräknades då våra överträdelser? Det är det som Luther kallar för det saliga bytet. Det togs från oss och lades på Kristus. Och vad hade Kristus? Syndfrihet. Tog det, tillräknades oss. Och den subjektiva sidan av saken, det jag nu talar om, kallar man för den objektiva eller universella rättfärdiggörelsen. Universell därför att Kristus har inte bara dött, som Calvin var inne på, bara för de utkårade. Han har dött för alla. Också de som bara kommer att smäda Gud och aldrig vill ha det här. Och aldrig vill lita på det och ta emot det. Han har dött och givit sitt liv till lösen för alla. Och ger det här det färdigt för alla, precis alla. Det är universellt. Och objektivt är alltså att det är ett faktum oberoende av om jag tror det eller inte. Men som jag sa, det blir ju inte till någon nytta om jag inte tar emot det. Och nu kan vi komma tillbaka till bilden här. Nu kommer någon, står där vid dörren och ringer på. Om jag är... Ja, hur man nu ska få ihop den bilden egentligen, skulle man vända på det, att jag är ute liksom i kylan, jag är fryser, om det är någon som då kommer, står där och ger varsågod, det är ditt, du får det, och det är en varm filt och det är varm mat och annat sådant, då i regel de flesta blir naturligtvis överlyckliga då och tar emot det. Men om det är någon som inte alls i ett sånt där nödläge, och så kommer någon, här ska du få det här, så kommer jag, ska jag ha den till? Behöver inte jag. Därför jag tycker ibland det är lite fånigt när man ser en del utan sammanhang, om man bara liksom går ut och säger Jesus älskar dig, så hänger det lite i luften. Då, om man inte förklarar närmare, ja men än sen då ungefär. Det är nästan som att slänga ut en livboj på Sigmatorget till någon. Och det var inte underligt att de säger, vad gör du så där för? Det är ju inte klokt. Tänk om jag har fått en huvud. Jag kan ju ramla på den där. Däremot om jag ligger där och håller på och drunkna. Och så tänker någon kommer här. Eller jag tror jag är förkastad av alla. Ingen tycker om mig. Och Gud har förkastat mig för jag är så stor syndare. Och någon kommer och säger, Jesus älskar dig. Och han har gått gjort allt för dig och det är ditt. Så där. Då är situationen lite annorlunda. Det där att det finns en färdig gåva, men att den inte kan bli då, blir inte till någon nytta om man möter den här gåvan med otro. Det står i Hebreerbrevet 4:2 till exempel. Och i Johannes evangeliet 3:18 så talas det om just detta. Vad är det som fördömer? Det är alltså bara vår otro, ingenting annat. Därför måste man ju också, när man pratar med människor, tala om vad som menas med otro. För de tror alltså det är detta, tro på Gud eller inte tro på Gud. Alltså tro att Gud existerar eller inte tro att Gud existerar. Men det är ju inte det. Det gör också de onda andarna. De tror att Gud finns. De har också klara över, de är mycket klarare över vem Jesus var än vad han var. För de visste precis att han var Guds son. Att han var en helig. Och säger det tydligt. Men de förtröstar inte på honom. De har alltså den, en vetskap. Och det är alltså inte frågan om att veta att Gud existerar eller inte existerar. Utan det är frågan om tro i betydelsen lita på och ta emot. I Johannes 3:18 så står det. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Så utgångsläget är att vi står där med domen över oss. Eftersom om vi står i egna kläder inför Gud så håller vi inte måttet i Guds ögon. Men om vi står där inför Gud och vi hänvisar till Kristus. Kristus är min rättfärdighet. Då står jag iklädd Kristus. Och då ser Gud, Fadern, när han ser mig, så ser han Kristi rättfärdighet. Min synd och alla mina fläckiga kläder är övertäckta av hans rättfärdighet. Och bilden just av det här att vara iklädd och ha kläder, den förekommer ju på några ställen i skriften, bland annat i Galaterbrevet 3, där det heter då hur den här gåvan överräckes. Det är det som händer i dopet. Dopet och tron hör ihop. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Så genom att lita på Kristus så är vi då iklädda Kristus, då är vi Guds barn. Då kan Gud säga att till oss lika mycket som till Kristus, du är min älskade son. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, ni har blivit iklädda Kristus. Lägg märke till den passiva formen. Vad som har hänt med oss, precis som det heter att ni har blivit döpta, eller då har ni blivit födda på nytt, så har ni blivit påklädda, iklädda Kristus. Nu är det Kristi rättfärdighet som räknas som er. Man har alltså fått i dopet, så tar man emot Kristi rättfärdighet. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna, alla är ni ett. Ja, ordagrant står det faktiskt en. Eis, som är massmiljön, alla är ni en enda organism, ett enda folk i Kristus Jesus. Och om ni nu tillhör honom, då är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Jag menar, då är ni, skulle man kunna säga, sanna judar. Då är ni sanna avkomlingar till Abraham. Men om ni är avkomlingar till Abraham efter köttet, men icke tar emot Messias som er lösen och er härlighet och rättfärdighet, då är ni inte Abrahams barn. Det säger Jesus väldigt kraftigt i till exempel Matteus 8 eller Johannes kapitel 7 och 8. Och vi vet ju hur då de som, många judar som stod emot Jesus, då tog upp stenar för att kasta på honom. Vad menar du egentligen? Har inte vi Abraham till våran far? Och när Jesus säger kan uppväcka barn till Abraham av de här stenarna. Och hur många ska komma från öster till väster, från öster och väster, och sitta till bords med Abraham och med Isak och med Jakob i Guds rike. Men rikets barn, alltså de som tillhörde riket, som hade fått allt det här, men som nu möter Messias och Herrens löften med otro, ni kommer hamna i mörkret där utanför. Så ett rike och en enda väg och ett enda sätt att hålla måttet i Guds ögon, det är att ha och förlita sig på det namn, den person som är vår rättfärdighet. Vi kan alltså bara komma i Guds namn, i Herrens namn och genom Herren. Där har vi då rättfärdigheten. Så finns alltså ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, säger Paulus i Romarbrevet 8:1. Och byter vi nu ut ordet rättfärdighet eller fullkomlighet och tar istället ordet ära eller berömmelse, så finns det många ställen att citera. Om jag går till Efesierbrevets andra kapitel, så står det där från 8:e versen: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Vad är alltså vår berömmelse? Och det, ja, den är utan, vi har ingen egen berömmelse, ingen egen ära att komma, ingen egen härlighet, härlighetskläder att komma i. Det var en som trodde det, som kom till bröllopet, han åkte ut, kom i sina egna kläder. Han saknade alltså Kristi rättfärdighets klädnad. Och det här vad berömmelsen är, det kommer Paulus in på i många ställen. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Herren är vår ära, Herren är vår berömmelse. Och när Paulus säger det på två ställen, både i första och andra Korinthierbrevet, då citerar han faktiskt Jeremia 9:24. Så allt det här finns då i Gamla testamentet. Och då ska jag avrunda med bara några ställen ur Saltaren. Man kan förstå varför Saltaren har blivit bönboken framför alla, och hur man har läst den på många sätt. Om jag går, jag tror jag först ska gå till Psaltaren 84, vers 10 och vers 12. Där står det 10:e versen: Gud, se vår sköld. Ni vet, det står ganska ofta så här: Herre, du är vår sköld. Och ett av de härligaste ställena tycker jag det är i tredje salmen, det står: du är vår sköld runt omkring oss. Och det är nästan bara folkbibeln som översätter så. Därför att använder man förnuftet över ordet, så säger man ju, det kan ju inte betyda att du är vår sköld runt omkring oss. För en sköld kan inte vara runt omkring. Men så använder Bibeln ibland bilder. Först ska vi tänka, en sköld, vad är det? Det är den som hindrar att vi blir skadade av farliga fiendepilar som kommer emot oss. Men om man då tänker på den bilden, så är det inte tillräckligt bra enligt skriften. För att då kommer våra gärningar in. Tänk när jag ska skydda mig nu mot björn attackerar mig här. Och då står jag ju bra till, jag har skölden här. Men samtidigt här så passar Barbro på. Så gäller först hinna och blockera pilen från björn. Och så sen måste jag rida på mig. Och medan jag står så här får jag in i ryggen av Anna. Så att den hänger det på mig. Va? Och då blir det alldeles fel. Slappna av. Det hänger. Herren är hela din sköld. Det hänger på honom. Och han är skölden runt omkring dig. Kan ni tänka er? Jag behöver inte hoppa runt så där hela tiden. Utan han skyddar från fiender, som det ofta står, är runt omkring dig. Inifrån dig och runt omkring dig. Men bilden av Herren som sköld, den tror jag ni har mött många gånger. Och det står: Gud, se vår sköld. Så kan alltså stå: Gud är vår sköld. Men här står det: Gud, vänder jag mig till Gud, se vår sköld. Vad tror ni då det skulle vara? Jo, ungefär som jag säger: Gud, himmelske fader, se inte på mig, se på din älskade son. Så jag började idag här. Denne är min älskade son. Ja, men står det så då? Står så här: Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte. Titta inte på mig, utan du ser din smorde, och då ser du mig som fullkomlig. För hans ansikte, hans fullkomlighet räknas som min. Och i tolfte versen står det sedan: ty Herren Gud är sol och sköld. Ja, då förstår man med sol. Det är inte så svårt att förstå. Han är det sanna ljuset. Han är mitt ljus, min värme. Och han är min sköld. Herren ger nåd. Det kan vi förstå. Han ger nåd. Det vill säga att han handlar med mig, det är inte att han kollar först hur mycket betalar jag tillbaka. Utan nåd betyder att han bara översköljer. Ungefär som bägaren som flödar över. Inte som i Bibel 2000 upp till bredden. Så han står och måttar här och nu får jag se till så det inte rinner över. Utan han bara låter det rinna över. Många kommer att trampa och inte ta vara på det. Men han ändå så delar han ut så frikostigt. Och så står det: Herren ger nåd, och så står det kavod på hebreiska. Det är det ordet för ära, härlighet, berömmelse. Den jag måste ha, det ger han. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Och då är det ju lätt att missuppfatta. Aha, om jag gör det här, då finns det nåd och rättfärdighet för mig. Men att vandra i fullkomlighet, det är alltså att vandra i Herrens namn. Det, eller som det ofta uttrycks, det är att åkalla Herren. Det är att ha Herren som sin berömmelse, som sin ära, som sin rättfärdighet. Och de kallas i Saltaren då för det rättfärdiga. Rättfärdiga. Du är min ära, heter det i till exempel psalm 3:4. Hos Gud är min frälsning och min ära. Psalm 62:8. Sin ära bytte det bort, står det i psalm 106:20. Vad tror ni det betyder då? Ja, det är inte så svårt kanske. Det vill säga, man vände Herren och Guds löfte och Guds nåd och Guds rättfärdighet och den sanna berömmelsen ryggen, bytte bort den och gick och gjorde sig en kalv eller andra gudar som man trodde var bättre. Och låt mig sluta med citatet ur psalm 37. Om ni har en lång psalm, om ni har en folkbibel, så ser det ut så här. så är det ett stycke för varje bokstav i alfabetet i turordning. Och det är utsatt här så att den blir inte så kompakt och jobbig, utan man kan ta en bit och se hur den hänger ihop. Så man tar Alef, och man tar Bet, och man tar Gimel, och man tar Dalet, för att nämna de fyra första bokstäverna eller styckena. Och tittar jag då till, går till 39:e versen, så är jag framme vid den sista bokstaven. Den som man förr i tiden, innan man skrev hebreiska med kvadratskrift, så var det ett litet kors. Många som tror att det var just den här bokstaven Tau, ett kors som sattes i pannan på Kain. Kain sa ju att nu kommer vem som helst som jag stöter på slå ihjäl mig. Han hade ju mördat sin bror. Och där står det då, det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Det sammanfattar, tycker jag, allt det vi har talat. Varifrån kommer min rättfärdighet? Hur ska jag kunna hålla måttet i Guds ögon? Min rättfärdighet, min berömmelse, min fullkomlighet, den har jag i Herren. Det är hemligheten. Och då kan ju någon undra, jaha, ja men då så, det var ju inte så noga då med gärningar, jag fick allt det där som ogudaktig. Då säger skriften att det här är så storslaget så det är lik att verkligen se det här, få upp ögonen för det och ta emot denna stora gåsa, är gåvan så stor och så mäktig att den har en omskapande kraft. Man blir omvänt, man blir född på nytt. Men man blir inte i sig själv fullkomlig. Man har kvar sitt kött. Man har fått en ny människa som nu vill leva rätt och heligt och kärleksfullt. Men samtidigt så behöver inte nu den här människan komma i panik när den ser allt som inte är rätt hos den. För det blir aldrig, allt blir aldrig fullkomligt och rätt i en själ. Men den nya människan vill trycka tillbaka, bekämpa eller korsfästa den gamla människan. Och kan bara göra det om den håller fast vid den tron att hela kraften, hela härligheten och rättfärdigheten finns hos Herren. Om man nu luras och tänker att ja, men det beror ju nu på hur pass bra jag kan bli. Och ja, sen drar den slutsatsen, ja men då gäller nog inte den här förlåtelsen och rättfärdigheten riktigt mig. Ja, då tappar man också hela glädjen och hela kraften. Då hamnar man i det här, i den gamla träldomen som det kallades. Och det är det som är så lätt att hamna i. Och vi vet att också i kyrkohistorien så kom den här stora gåvan att hela rättfärdigheten och hela lösen, hela förlåtelsen är hos Kristus. Det kom gradvis att tappas bort på sina håll i kyrkan. Och det syns tydligt från och med 400-talet efter Kristus. Utan då blir det vad Herren har gjort plus också vad jag gör. Och man måste liksom fortsätta en reningsprocess med hjälp av olika åtgärder. Och då... då får man en annan typ av rättfärdiggörelse. Då blir det alltså rättfärdiggörelse genom Kristus och tro plus mina gärningar. Och då blir det inte rättfärdiggörelse av tron alena. Slut.